Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skulle ni ha något emot om jag läste upp några dagboksanteckningar som min tidigare kollega Lasse Sandlin gjorde 1995, bara för att komma i rätt stämning till det vi ska prata om?
Det har vi inget emot.
Det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Här råder stilla frid och jag glömmer både rum och tid. Du ligger här bredvid.
14 januari. Den snusande fransmannen Luc Alphand vinner Hannenkamp-rennen två gånger samma dag. 30 januari. Sveriges dyrbaraste vänsterfot befrias från sitt gips. Thomas Bolin fortsätter rehabiliteringen efter skadan i Ungern-matchen. 9 februari. Västerviks målvakt Stefan Solin missar de fyra första minuterna i den tredje perioden i division 2-mötet med Kristianstad innan vaktmästaren lyckas bryta upp toaletten. 2 mars. Henrik Henke Larsson blir Feyenoords kupphjälte när Real Zaragoza besegras med 1-0 i det första kvartsfinalmötet i kuppvinnarkuppen. 7 april. Alexander Karelin går hem i stugorna sedan han i ett tv-reportage druckit vodka, gett bort en cd-spelare, grillat kött och diskuterat konst. Allt 20 graders kyla. 29 april. De engelska journalisterna utser Jürgen Klinsmann, Tottenham, till årets spelare. 28 juli. Kerstin Danielsson når höjden av sin karriär när hon vinner VM i modern femkamp i Basel. 5 augusti. Roslagsloppet från Stockholm till Öregrund vinns av Roland Andersson. Och samma kväll inleds VM i friidrott i Göteborg. Och härifrån så tycker jag att vi lämnar ord och bild, kanske framförallt ljud, till Christer Ulfbo.
God afton och mycket välkomna till invigningen av de femte världsmästerskapen i friidrott. Efter Helsingfors och Rom och Tokyo och Stuttgart står nu Sverige och då framförallt förstås Göteborg i fokus.
Du ligger här bredvid och jag känner hur du andas. Att älskas ut av dig är det vackraste för mig.
Vi ska till Göteborg.
Göteborg, ja.
Med oss idag är ju även du, Herman Dill. Inte i egenskap av tysk unge.
Nej.
Utan göteborgare.
Göteborgare, vet du. Uff, det finaste av alla, vet du. Oj, oj, oj. Det går bara uppåt och uppåt här, alltså.
Göteborg 95, vad är det för stad?
Jag tänker Göteborg 95, det är det vi börjar närma oss. Peak goa gubbar, liksom, du vet. Göteborg, det är... Ja, den är ju väldigt ocool, Göteborg, men samtidigt håller det här på evenemangstaden på att växa fram då, liksom. Och det är stora evenemang i Göteborg, det är stora pensel, och det är folkligt, det är festligt, det är fullsatt. Det är 200 meter långa liksom, räkfrossebord på avenyn. Det är kepsar med händer på som man klappar med, liksom, vet du. Det är öl i plastmunk, liksom. Det är mycket dubbla känslor kring det där egentligen. För jag vill ändå minnas själv att man ville vara lite indie-cool på den tiden. Så jag kunde inte riktigt omfamna det så mycket då som jag omfamnar det nu.
För du jobbar...
Det gör jag. Sommar 95 så jobbar jag på ett ställe som heter Händer, hette det då. Det är liksom högst upp på Götaplatsen. Nu heter det här någonting annat än sådär. Men det är, liksom det är precis bredvid konstmuseumet.
Gjorde sig Göteborgs skämt om att det var där det händer och sånt?
Ja, såklart.
Såklart.
Ja. Det var ju Göteborgs vis med namnet där, du vet. Var och en på tiden också, andra ställen i Göteborg, fanns en coolaste bar i Göteborg, då hette ju Underbar, och den låg ju i en källare också. Ni hör ju, alltså, det
är... Tycker du att det är kul, Marcus?
Ja, roligt, tilltalande.
De skrattar då.
Det är fint Göteborg. Men där uppe står jag, och då 23 år gammal, och på den tiden ansåg jag liksom att den högsta kasten som fanns, det var att få jobba som bartender. Och då hade jag fått mitt första bartenderjobb på ett coolt ställe, och jag tyckte jag var ju enormt cool och lyckad som hade fått detta jobbet då.
Jag tänker, 95, vi har haft några riktigt tuffa ekonomiska år, flytande krona, Bengt Dennis,
500%
ränta, 500% ränta, Carl Bildt.
Men stekta sparvarna. Alltså, det finns inga stekta sparvar.
Hur tog sig Göteborg igenom de åren? Jag tänker på varvsdöden och allt det där. Var det liksom hög arbetslöshet under de här åren?
Det var tufft, för det var ju när jag var precis klar med gymnasiet. Det var egentligen precis då det small till. Alltså, så att jag och många av mina vänner, vi var ju liksom alla, jag kommer knappt ihåg hur tusan jag överlevde. Eller jag bodde ju hemma fortfarande. Jag flyttade hemifrån precis sommar 95, men det var ju inte så mycket för liksom att jag hade vant mig att bo hemma. Mina föräldrar flyttade till Miami då, så jag fick välja mellan att flytta med dem eller flytta hemifrån då. Och då flyttade jag hemifrån 23 år gammal. Lite sent då. Men det var väldigt tufft, det var väldigt svårt att få jobb. Det var väldigt svårt, det fanns liksom inga möjligheter på någonting. Så det var en tuff tid var det egentligen. Men det började ju då långsamt vända där någonstans också. Mm. Men det var ju absolut, vändningen var ju inte gjord än. Och därav också det som var den stora snackisen inför VM i Göteborg då. Så jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var ju ekonomi. Alltså. Det var allt man pratade inför det här VM. Det var ingenting om att det här skulle bli en fest eller det här skulle bli kul. Utan
det var ju bra på att prata ekonomi. Alla kunde ju det. Det kunde ju komma 8-åringar till skolan och prata om ränteläget. Och
moms.
Dollarkurser och sådär. Långa och korta räntan. Och alla visste vem Pelle Edin på AI-ekonomi var. Ekonomiskt kunnande bland det svenska folk.
Man tittade ju på AI-ekonomi på den tiden. Jag vet inte, när såg du på AI-ekonomi senast?
Jag tror inte det finns kvar.
Finns det kvar?
Nej, det slutade när Pelle Edin slutade. Så långt ner skiter man. Det är ju också peak blåvitt, får man ju säga någonstans.
Oh ja. Det var ju liksom den stora boosten då. Att det fanns liksom någonting att vara glad över. Jag tror ju tidigare på våren så hade ju Blåvitt mötte Bayern München i en kvartsfinal och åkt ur på bortamål. Och det var lite besviket över det. Liksom, att det var, de hade, snacket i stan var ju att de hade, och det var ett ganska självsäkert snack i stan också, att de kan vinna detta, vilket inte var helt orealistiskt.
De hade ju interna målsättning, var väl att ta hem skiten.
Ja. Vi kommer att återvända till ditt jobb på Avenyn, Herman. För vi har lite ögonblicksbilder därifrån som vi vill snappa upp. Men vi måste nog ändå återvända till ekonomin här. Alltså, jag tror jag har läst tre artiklar, sett åtminstone två inslag på tv om att barerna då har ju börjat smyga upp starkölspriserna.
Det här är Kungsportsavenyn mitt i centrala Göteborg, en pulserande gata just nu. Och det är här så mycket av pengarna som ska tjänas in på VM, det är här de ska tas in. Och restaurangerna har höjt priserna, dels direkta höjningar. Och dels har det handlat om att ta bort billighetsalternativ som dagens rätt till exempel. Det här är någonting som har kritiserats av turistorganisationen i Göteborg. Men det är förstås många som vill ta del av de 1,3 miljarder kronor i ökad köpkraft som man räknar med att VM ska ge.
Mina källor säger att den dyraste ölen är starkölen i baren på Sheraton. Den är alltså uppe på 58 spänn. Mm. Och folk är ju, alltså det är ocker nämns mycket i texterna. Turistchefen Claes Bjerkne vädjar om besinning bland krögarna. Så det måste kunna ta det lugnt. Och snacket är mycket så här att man märker då att det finns två läger då. Alltså att de som anser att så här, ja, men det är klart att vi måste få möjligheten att kapitalisera nu när det kommer väldigt mycket folk till stan. Andra tycker då att om vi ska nu göra reklam för Göteborg, då vill vi att folk ska kunna komma tillbaka hit. Då kan vi inte skrämma iväg dem med priser på upp mot liksom 58 kronor för starkölen i baren på Sheraton. Men det är också så snack om att liksom, om svenska kronan är så svag, så om det kommer internationella gäster, så har de, det är inte så mycket med 58 spänn för dem i baren då. Så att det är, ja, det är liksom...
Man får välja sida helt enkelt. Efter ett par nödår så väljer man att höja priserna för att lura utländska gäster. Och så får man helt enkelt stunta i dem som vanligtvis springer på krogarna i Göteborg. Men de har ju ingen annanstans att ta vägen, antar jag. Så att det är bara att bita ihop.
Och det som det var lika mycket snack om i Göteborg var ju andra. Det var ju då Taxi Göteborg införde ju VM-taxa då, alltså, som höjde priserna på det. Och det var ju också då ramaskrier runt det också. Det var liksom, det höjde, det gick taxipriserna för 25% under två veckor. Ja, vilket inte var populärt. Vilket var jävligt dålig stämning över i krogbranschen som jag var ju då. För vi åkte ju mycket taxi hem på nätterna. Så det var ju mycket gnäll om det där var det. Mycket, mycket snack om det var det också.
Även ekonomin då, som gäller själva eventet, är ju alltså en het potatis, får man ju säga. Det är då, som jag förstått det, kommunen, staten och friidrottsförbundet som är de tre.
Och internationella friidrottsförbundet får man lägga till också.
Och IAAF,
ja, fyra spelare kan man säga.
Fyra spelare kan man säga, precis. Och Göran Johansson, är det 95, Herman, är det peak liksom Göran Johansson som stark man i Göteborg?
Ja, det här blir ju som en form av kröning också för hela liksom, ja, det är ju peak Göteborg, peak goa gubbar, och då blir det ju peak Göran Johansson. Ja. Han var ju goa gubbarnas goa gubbe liksom.
Ja. Stämmer det att han har liksom gått in och räddat en korvkiosk på Avenyn?
Ja, han visst. Eller, inte personligen, men han la ju verkligen hela sin tyngd bakom det. Det gjorde han alltså. Det gjorde han. Definitivt läser liksom, ja, korrumperas för att rädda korvkiosken helt enkelt.
Ett billigt pris för Göran Johansson. Ja. Att låta sig korrumperas. Ja, men i alla fall, för Göran Johansson är med i massa ställen, och det är också så här, Göteborgsjournalister, de är ju, trycker på nu, vem är det som får betala för det här? För man har ju hört om att det kan vara kostsamt med VM. Vem får betala? Är det skattebetalarna som får betala? Så här kan man säga då, Göran har tagit fram en kalkyl tillsammans med Handelshögskolan. Räkna på det här liksom. Lanthandel, som ni sa. Och då har de räknat att, ja men notan, det kommer liksom sluta på ett plus på, om det är så här 15 miljoner eller någonting sånt. Men då är det ingen som tror på den i kalkylen liksom. Så då tar de in en väldigt sån här nykter nationalekonom som sitter och bara liksom sågar den kalkylen.
60 miljoner ska komma in i kommunalskatt från alla extraanställda under VM. Så överskott ska det bli. Åtminstone när de som vill ha VM gör beräkningarna.
Så man gör analysen för VM i friidrott, så räknar man att alla de människor som nyanställs under den korta perioden har varit arbetslösa utan någon ersättning innan, eller kommit till stan, flyttat till stan och inte betalat några skatteintäkter innan.
De ska helst ha materialiserats plötsligt.
Precis,
här
dyker
och
de upp alltså.
Och så ska de sen försvinna, ja, om en vecka.
Precis. Ett annat antagande, det är ju också det här med turismen normalt i augusti. Man räknar att alla de som kommer hit gör det på grund av friidrotts-VM. Och i normal augusti, normalt då, skulle det varit helt tomt här. Det skulle vara tomt på hotellen, det skulle liksom, ingen skulle varit här och lagt ut en massa kronor. Men så är det ju
givetvis. Och sen så tillbaka till Göran Johansson då, som liksom får trycka på då med liksom att det kommer ju folk hit och reklam för stan och liksom bra för integration, och då så är det det här skyttegravskriget.
Men så nattsvart som han ser det, det begriper inte jag. Och när jag säger att göteborgare, vad de för nytta av det här? Jag tror att det finns väldigt koppling mellan segregation och arbetslöshet. Alla kan inte bli datatekniker och jobba med ettor och nollor som rör sig i olika former. Utan turistnäringen är en av de mest snabbt växande näringarna i världen. Skapar otroligt med arbete. Vi måste ha de jobben också.
Till syvende och sist så är det ju vet vi nu, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra affär för staten och kommunen. Men friidrottsförbundet går ju nästan i konkurs.
Ja.
Alltså det är liksom ett supersuccé. Det kommer jättemycket folk. Det är solsken hela tiden. Liksom, väldigt, väldigt lyckat mänskap. Men friidrottsförbundet har så knackig ekonomi att de nästan...
Vad är det som gör de, vad är det för nota de får betala då, som gör att de inte får några pengar in? Ja, och hur får staten pengar in? Är det genom att skatteintäkt?
Ja, ja, en sån skatteintäkt.
Hotellnet, krognot och så vidare. Så, ja.
Det är smart. Så det är en jättebra affär då också då för det internationella friidrottsförbundet som ju styrs av den girige, listige och hale Primo Nebbiolo då. Som ju är fullkomligt genomkorrupt liksom. Alltså helt öppet
mer korrupt än Jan Johansson.
Ja, men alltså precis.
Men det var orättvist mot Göran, så korrupt var han inte. Man var ju korven, vet du. Man får ju välja sina
jävla städer. Jämförelse och dra ur sig också så här. Jämfört med Primo Nebbiolo. Det är ingen som ja, men, upp i dem.
Nebbiolo har ju blivit ordförande i internationella friidrottsförbundet 81. Och det var ju då att, som alla, så var ju samma sak med IOK egentligen på den tiden. Det var ju små organisationer och sen så har ju då med kommersialiseringen och med den här. Bara att det typ har blivit fred i fler länder så har ju flera länder kunnat bidra. Mm. Så man har högre deltagarsiffror och så. Allt går uppåt ungefär liksom. Men han är ju genomkorrupt, Nebbiolo, så att, och är ju det helt öppet med. Alltså, alla vet om att när han vill driva upp intresset för ett friidrotts-VM så mutar han journalisterna, bjuder upp en massa resor och så får de skriva artiklar. Och slutar man skriva artiklar får man inte bli bjuden på resor. Och när det börjar, som alla vet om att han är korrupt, så när han kommer till Sverige så vill ju svenska journalister, framförallt GP, gör ju en stor granskning. Liksom. Och då börjar de ställa en massa frågor kring mutor och korruption. Och detsamma gäller ju då Britt-Marie Mattsson i Kvällsöppet till exempel, då hon intervjuar honom och ställer massa frågor om pengar och han har varit misstänkt för korruption i Italien och sådär. Och då blir han ju så arg att han ringer till den svenska VM-generalen Ulf Eklund och säger att ja, men ni kan inte hålla på att ställa den här typen av frågor till mig, för då skiter vi det, då lägger vi ner VM, säger han liksom några dagar innan, så då skiter vi det. Och sen hotar han, när han väl är här, hotar han med att åka hem och sådär. Och det slutar ju med att Ulf Eklund på någon presskonferens säger så här, ni måste lägga av, han blir Primo Nebbiolo blir ledsen.
Den svenska VM-ledningen höll en märklig presskonferens där man bad reportern att vara lite snälla mot vår gäst.
I flera tillfällen hade han tårar i ögonen, han var mycket, mycket ledsen.
Ulf Eklund då är liksom den mannen som gör det här möjligt från friidrottsförbundets sida. Du vet vem det är också, Herman?
Ja, ja, jag träffade, han var ju stammis på krogen där uppe. Det var ju rätt flashig krog där jag hände där uppe. Så han var stammis där var han. Och var ytterst trevlig kund. Jag kommer ihåg det fortfarande, enda gången jag sett det i krogbranschen, satte vi på liksom stor lapp på vår bokningsbok på framsidan. Där det stod, Ulf Eklund ska alltid ha bord, med understryket på alltid också. Och det är ju då man fick aldrig boka restaurangen helt full liksom, för Ulf Eklund kunde dyka upp liksom, för han kom alltid. Och den typen av vippandling kan man bara få av två anledningar då. Dels att han var förbannat trevlig alltså, och alltså en drömgäst på krogen. Mm. Och det andra var att han dricksade som en kung.
Vad innebär det då? Vi gillar ju att prata.
Nej. 20 plus dricksade, 20% plus alltså, från 20%.
Mm. Där är vi inte, Marcus.
Nej, det beror på lite vilket humör man är på.
Men jag skulle se mig som en, jag har ju upptäckt att jag är en ganska generös dricksare med svenska matmät. Mm. Men jag dricksar inte väldigt sällan, jag dricksar mer än 10%. Mm. Det är om man ska avrunda på ett jämnt sätt. Men ringer det runt 10 liksom.
Han var världsvan, han var liksom väldigt bekväm med att dricksa 20 plus. Liksom.
Men han var, okay, men det är så här, han var trevlig, så här, karismatisk.
Oja.
I åldern typ, vid den här tiden.
Så mellan 40 och 50 skulle jag säga.
40-50, ja.
Sådär. Och också var det väldigt tydligt att han så här bra svensk, alla visste vem man var i stan liksom. Han var ju liksom nästan uppe på PG-nivå där en vår liksom, och den våren att nu är Ulf en av kungarna i stan så. Men gjorde liksom ganska lite väsen av sig. Han var väldigt, väldigt vänlig, väldigt timid, väldigt snäll så, och pratade med alla och lärde sig namnen på de flesta väldigt fort och så också. Och det har man väl hört också sen, märkte du också när vi gjort research för det här, att han var ju också väl väldigt delaktig i hur att de fick det här VM:et från början, och en stor del av våra, just att han var en väldigt språkvan, världsvan människokännare som var väldigt kul och bra att ha att göra med i alla sammanhang. Mm. Liksom. För vi spekulerade lite kring det också. Hur tusan fick Göteborg det här mästerskapet från början igen? Liksom? Fattig Sverige, det var ju 28 augusti 91 de fick det här. Liksom. Hur gick det? För jag kan inte tänka mig att det fanns några mutpengar för Sverige om utan några delegater. Alltså att han har liksom varit kungen av lobbyism liksom, som har stött upp det här då.
Eller? Ja, men det är en skärmknutte helt enkelt. Men vad har han för bak... Är han näringslivskill eller han... Vad är det för
han filur? Var ju tidigare med i friidrotts... Han var ju vd:n för friidrottsförbundet innan då. Så han var ju med liksom även den här idén. Men jag tror det var inte han, Bert Gren, som var... i friidrottsförbundet så...
Nej, det är för... Bernt Grön.
Bernt Grön var det.
Bernt Tant Gul.
Ni ska verkligen, ni som är gamla nog lyssnare och som läste GP förr i tiden, kommer ni ihåg, det var ju den där hemska musikrecensenten Bernt Grön på GPs musiksida ju, som usch, blandade ihop på den. Förlåt Bernt Grön, förlåt.
Ja, Bernt Grön, ja.
Bernt Grön. Bernt Grön, Bernt
Grön. Men det föddes väl idén på 90-årsjubileumet på Svenska friidrottsförbundet att man 85, att ska vi inte försöka söka friidrotts-VM till 95 och även göra det, för det skulle även bli 100-årsjubileumet för internationella friidrottsförbundet bildades i Sverige 1895 tror jag också.
Ja, just det. Ja, men det är precis det. Det
så att de, internationella, ja, men ja, det
bildades i Sverige 1895 också, så att det var, ja, just det. Så de kunde väl dra lite förmodligen på det också, kan jag tänka mig.
Fan, har vi varit med där också? Kommer ihåg Wolf Lieberg, han var ju med och grundade internationella handbollsförbundet. Det är bara svenskar som har grundat allt sånt. Ja. Alla, ja, stora förbund. Liksom.
Ja, det är Ljungqvist. Och... Ja. Ja. Ulf Eklund gick ju bort för ett par år sedan. Men hans man, Lajos Nagy, bor ju här i Stockholm på, i armékvarteren på Östermalm. Jag tänkte att vi kunde bara ringa, för att de umgicks så väldigt mycket med Primo Nebbiolo. Vi kan bara snacka lite med Lajos och bara höra vad han och kanske även Ulf de tyckte om Primo.
Han var ju en riktig sån här höjdare.
Ja.
Och verkligen väldigt märkvärdig.
Ja, just det.
Jag minns honom från VM i Sevilla. Mm. Har jag träffat honom. Och så minns jag honom från VM i Helsingfors.
Vad fick du för intryck av honom?
Ja, förskräckligt.
Förskräckligt.
Han satt på höga hästar.
Tyckte Ulf samma om honom eller?
Ja, det gjorde han nog.
Ja.
Men jag tänkte, för du var lite djävulens advokat för Primo då. Han tar ju över som president 81, och det finns ju ingen friidrotts-VM. 83 är ju första friidrotts-VM-et någonsin. Det finns ju inte innan friidrotts-VM.
Nej.
Och där vi liksom kanske glömmer bort det, att det är ju hans baby som han har skapat på många sätt. Liksom, ja. Byggt upp från grunden och gjort till en enorm pengamaskin. Liksom, vet du? Så att han känner att han har lite äganderätt på det och kanske har rätt en hel del saker. Det är ju inte, ja, jag tycker ju fortfarande fel, men det är inte kanske helt så förskräckligt. Vi glömmer gärna bort liksom, att man ser bara det korrupta. Men ser att, det är väl lite med Samaranch också. Faktiskt, som, det var ju han som gjorde att det blev pengar i OS. Innan Samaranch var ju på OS världens största förlustaffär. Liksom,
ja. Alltså, det finns ett oerhört härligt klipp med Göran Johansson. Alltså, nu när man vet, så man hör... Man har hört, alltså det är ju nära på att gå om kul verkligen, friidrottsförbundet. Så dyker jag in då, vi var nere på KB, och så ser jag då alltså VM-magasinet som heter alltså VM-café med Ingvar Oldsberg. Börjar 22.10. Tror det är mullrigt på VM-café 22.10 som sänds då live från, alltså vilket absolut inte är ett café, utan det är ju en bar. Alltså precis, Ingvar Oldsberg står i baren. I förgrunden, alltså precis framför honom, så är det två tappar med öl, och så bara tappar upp stora stark, och så pratar han högt då och hälsar välkomna till VM-café då från Göteborg.
Jaha, god kväll och mycket välkomna till VM-caféet för sista gången under den här VM-perioden, när vi alltså har sänt direkt ifrån Avenyn, som fortfarande är en dansande och sjungande gata mitt i hjärtat av Göteborg.
Han är solbränd, han var ju bra på det, att vara solbränd ser fräsch ut liksom.
Näst bäst i Sverige efter Tommy Svensson.
Efter Tommy Svensson faktiskt, otroligt. Och så kommer Sven Nylander dit, han är gäst, det kommer in så här vit skjorta, vit kavaj, du vet. Det är sådär också sånt, det har svart sol, du vet hur man är i ansiktet, det har varit solen hel dag och sen så kommer skymningen. Och men det är ändå det här varma och man har ljust på sig. Alltså den perfekta, du vet, så här brunbrända.
Sven Ingvars bränna kan man
säga. Ja, det skulle vara faktiskt, kan jag säga. Han kommer in och så är det såklart mycket folk, och Göran Johansson är där och någon annan sån här duktig lirare. Göran Johansson kommer in och sitter, det har en bärs framför sig, och så intervjuas han av Ingmar Oldsberg, och så är det en annan sån här viktig Petter som har varit ansvarig för någon slags VM-akademi som engagerat så här Chalmers-studenter och andra akademiker i Göteborg då, för att vara liksom funktionärer och sånt där. Han sitter och håller upp någon ny teknik och knocka telefon och sådär. Och Göran Johansson bara äter ju upp den andra personen. Så han håller på att prata om VM-akademin, och han har inte heller göteborgsdialekt, och det är svårt att konkurrera i en sån situation om man inte pratar göteborgska. Liksom. Han vill hela tiden föra fram...
Folk tappar intresse direkt.
Föra fram sin VM-akademi. Så. Och andra gången han gör det, då var det ju Ingvar Oldsberg ifrån. Så han bara, men du har sagt det två gånger.
Det var så otroligt fint, dessa fantastiska människor. Idealiteten, den finns faktiskt i Göteborg. Och det är så gott att hälsa och tacka dem. Utan dem har inte haft VM.
Jag får säga att vi har även 1000 studenter som har gjort samma sak och ställt upp gratis då i VM-akademin.
Mm. Det var andra gången du sa det.
Alltså det är så oerhört kul när man vet då med det här med pengarna då, för att Göran Johansson, han sitter där och bara, ja men det har varit så otroligt lyckat. Och jag kan bara ta en liten historia då. Det var en liten kvinna i rullstol kom fram till mig på Avenyn. Och jag frågade, hon sa så här, Göran, ja vad är det? Åh, det har varit så roligt med VM. Alltså, är det inte svårt för dig att komma fram då i din rullstol här på Avenyn? Det är så mycket folk. Och så hon, det går alldeles ut med, det går lite långsammare bara. Och det tycker jag är härligt att till och med en kvinna i rullstol kan ha ett härligt VM. Det har ju inte hänt.
Och han bara, ett av de minst handikappanpassade eventen som har funnits i Sverige.
Om hon kör ner sina rullstolshjul i de här spårvagnarna på Avenyn, hon kommer ju aldrig ur spåren.
Fram och tillbaka. Med ett kopparvärre och så det upp igen.
Det kommer en sån spårvagn och bara skjuter henne framför sig hela vägen ner till Hamnkvarteret där. Ja men du vet, och han säger, han fortsätter, han bara, det ska ni veta, det är det billigaste VM:et någonsin, det kan jag lova er.
Vi kan väl säga så här att det är en succé så här långt, Göran.
Ja, det är något alldeles otroligt. Vi kunde aldrig drömma om att vi skulle börja stänga Avenyn för spårvagnar och sånt, utan det är över all förväntning och göteborgarna kan känna sig stolta. Och det är en del som säger till mig att, kan inte hälsa göteborgarna att det är fantastiskt vilket mottagande som göteborgarna har gett alla turister med denna vänlighet, Avenyn och alltihop. Så att göteborgarna kan slicka i sig, tycker jag, och vara riktigt stolta. O'Brien som vann 10-kampen, han skulle lämna Göteborg i morse. Och sen skulle inte han komma tillbaka mer. Men han sa i alla fall innan igår kväll att det här är en sån trevlig stad och jag har aldrig varit med om något så roligt. Så jag kommer tillbaka imorgon kväll igen, för jag vill vara en stund till i Göteborg.
Ja, det är bra.
Så nej då, var god.
Ja.
Och det tar liksom aldrig slut. Han säger, vet du vad, en sak har vi misslyckats med som vi missade i våran kalkyl. Och det var ju, vi trodde det skulle regna en dag så att folk skulle vara inne och handla på Nordstan. Men det har de inte gjort. Att det skulle vara brasseväder hela veckan. Ja, nej, där har vi missat, säger jag.
Vi har varit ganska tuffa mot Göran här. Vi har liksom pratat om korruptionsnivå i nivå med Primo Nebbiolo och vi måste säga att vi tycker ju väldigt mycket om Göran Johansson.
Verkligen.
Det kanske inte är liksom högsta betyg på ett sätt för en socialdemokratisk politiker att han var liksom så omtyckt av näringslivet i Göteborg, för det var han ju. Han hade ju oerhörd respekt liksom av topparna på Volvo, av kapitalet och SKF och så i Göteborg. Men det var ju för att han fick saker och ting gjorda, och jag tror väl alltid, är man en politiker eller inte, om man är den som är mest drivande så få saker gjorda, så kommer man ju inte bli älskad av alla, för man kommer ju bara trampa på folk liksom, att man inte stannar och har alla de här 41 mötena när man ska känna efter med alla och alla ska få säga sitt så, att han får saker gjorda så det, och det var väldigt, det kommer att vara väldigt tydligt när han gick bort, kommer jag ihåg då, att liksom hur det var, tänkte man, nu ska du väl komma fram lite skit liksom, vet, så men det var bara full respekt till lokalmedia i Göteborg och alla som uttalade, så att det var
sluter upp bakom Göran Johansson.
Ja, det gör han.
Däremot händer det ingenting ju, de bara bygger någon jävla förbifart i Tingstadtunneln. De har hållit på att bygga nu i 100 år. De har pratat om en ny eventarena och en ny simhall och allt vad fan det är i Göteborg. Men det blir ingenting av det. Det som är så jävla gött med Göteborg tycker jag att närhetsprincipen då, att man kan gå på knäna i princip från Avenyn rakt ner till Ullevi eller till Skandinavium, eller till gamla Ullevi om man vill. Ska man vara den stunden så kan man gå på knäna tillbaka upp till Avenyn sen, eller till Operan för den delen. Det är inte så långt bort än heller. Jag läste i någon sån där jubileumsbok som Tor Ullevi hade gett ut, då stod det så här: inom en distansradie av 500 meter finns allt vad en besökare, åskådare eller aktiv kan begära. P-faciliteter, hotell, restauranger, nöjesfält, simbad, generöst tilltagna parker, träningsplaner och hela den kosmopolitiskt pulserande Avenyn.
Ja, jävlar.
Uff. Så, evenemangsstaden Göteborg.
Ja, det fan var evenemangsstad alltså.
Ja, men det, och du sammanfattar det här liksom, att det är precis, som jag har förstått, var det ju precis det där varför de fick friidrotts-VM. Det var exakt det där som Ulf Ekelund sålde inne på då.
Ja.
Förmodligen att han var en jävligt skön kille också liksom, att han kunde paketera det där på rätt sätt och förklara med närhetsprincipen. Och ska vi ge cred också, det ska vi såklart göra, så var det ju väldigt lyckat ju. Det var ju väldigt, väldigt lyckat att ha det här nära. Jag vet, framförallt du Marcus har ju varit på flera stora mästerskap och man just har upplevt att man åker till liksom en stad som är London. Man kan ju gå i London och inte ens märka att OS är på gång. Eller kan man, eller hur var det?
Jo, så är det ju. Det finns ju, vi måste ta för exempel där va, men var ju inte jag på VM i friidrott. Jag har sett finkampen en gång på Ullevi, men till och med den märks ju i Göteborg.
Ja.
Finkampen.
Ja, just det.
Så då kan vi förstå att VM märktes.
Ja, det var ju totalt dominerande. Alltså. Det var ju liksom, det var ju som ett Göteborgskalas deluxe med internationell känsla. Liksom.
Precis, men det är ju också, alltså när man ser de här bilderna, det är så, solen skiner hela tiden. Yep. Glada människor på stan. Någon, vet, man ser bara någon kille i typ 25-årsåldern så här, reser sig upp från de här vita plaststolar som står där. Sådana som alltid brukar stå in till typ en minigolfbana. Det är sådana vita plaststolar som man kan...
Sådana som Lasse Lagerbäck älskar.
Han sitter alltid sådana. Reser sig upp, dansar lite grann. Det är så här, ölen i sådana här, man vet precis den känslan med ett sånt plastglas, sånt festivalplastglas liksom. Ölen är, man klämmer inte på den, men man behöver inte oroa sig, det kommer hålla liksom, så här. Vanliga jävla jordnötter är ett lite mindre sånt någon som häller oerhört bild av överflöd, men någon ska liksom fylla på en ny sån, häller med en stor påse jordnötter på ett sånt litet glas och det bara rinner över längs sidorna och så här. Ut, liksom så jävla bjussigt.
Alla skitiga nävar ner där och ska plocka jordnötter. Ja. Det där har man ju helt backat bort
från
pandemiåret.
De dödade de små
plastglasen.
Men det är ingen så här, det är också innan, det är ingen så här japansk mix eller några jävla chilinötter. Det är riktigt vanliga jävla jordnötter. Och så,
ja, men så här, det säljer mer öl också. Man vet, alltså det,
ja, visst är det. Gnissla när man ska liksom föra läpparna till det plastglaset. Ja, men och så är det, håll i nu, under VM Göteborg är det också Göteborgskalaset.
Alltså
det är sånt jävla, sånt jävla overload i huvudet typ, att åh helvete, de kör Göteborgskalaset samtidigt som det är. Det måste ju bara slå ut på alla.
Ja, men det var ju tokigt för just igen då, för man, om ni som har varit i Göteborg vet ju på Konstmuseet, vi hade ju liksom öppna skjutfönster och sånt också, så man såg ner med det här, alltså, det är ju ett läge liksom, myllret av folk som var hela tiden, alltså det var, det var totalt packat, och på den tiden var det som jag personligen har aldrig varit riktigt omfamnat, men ändå som, då var ju kutym också, är det mycket folk så är det roligt liksom.
Alltså,
det var liksom,
och det var, är det mycket folk? Jävlar, nice!
Så jävla mycket folk här. Åh fan vad gött, alltså, jag kommer. Sådär. Och det där frästället jag var på hände, det var ju lite exklusivare så då. Vi höjde inga VM-priser, så det var dyrt redan innan. Och jag hade kompisar som kom upp där ibland som tyckte att även det var liksom riktigt bra vibe där uppe, mycket folk, så nej, det var lite dött liksom. Det var inte tillräckligt bra.
Ner på gatan igen.
Jag gillar också när det är mycket folk så här. Jag tror min farsa också tycker om så här, mycket riktigt smetat så. Lasse Ramblas, mycket folk ska det vara liksom.
Det fanns en tid i Sverige, den, jag vet inte om den finns kvar på det sättet, men när jag var ung, och det var ju precis den här åldern, då åkte vi runt till olika festivaler.
Ja, just det.
Östersjödagarna, och då drev man ju runt där. Man var ju utomhus mycket.
Men
några kunde fastna med ett gäng i något jävla öltält. Några gick liksom på något tivoli, och någon gick på disco, och någon kom inte med hem på bussen och så här. Men det var just den här, var ute
bland
mycket folk.
Ja, det var viktigt, viktigt. Det var alltid första frågan om man själv inte var ute. Så var ju alltid första frågan, är det mycket folk? Alltså, det var ju alltid första frågan.
Ja, men det är viktigt. Är det mycket folk?
Men sen hade det just att det var friidrottsfilm, för det var ju inte bara liksom kepsarna med händer på som klappar liksom, utan det fanns en internationell touch över det. Det fanns folk lite mer, ja, man såg lite liksom typ andra typ av människor som hade liksom, och vissa av dem hade ju väldigt stil och klass och sådär.
En smal spanjor i
sen andra sådana detaljer var ju också, som bygger på det Marcus berättade till det med närheten, det var ju att man såg ju aktiva nästan hela tiden också. ju. Mm. Att man är på det här liksom mästerskapet lite, så helt plötsligt ser man stjärnorna också liksom. Åh, titta där sitter Sergio Bubka på Brasilip liksom, vet va. Åh, liksom där är Dan O'Brien i Premier liksom,
han har staven med sig
där, till Park, till Park Lane liksom,
vet va. Titta på staven.
Han har staven med sig.
Ja, precis. Och bränten i Göteborg, man var ju inte så jävla van vid att se världsstjärnor liksom, vet va. Så det är ju klart man tyckte det var lite häftigt. Mm. Och man kunde väl, både man läste och så, men man kunde väl också någonstans se också att de såg ju jävligt glada ut också liksom. Mm. Att de tyckte det här var kul att vara där.
Nu har vi hela den här, vi har det fina vädret liksom. Vi har ett oerhört lyckat spel på gång. Vi har Göteborgskalaset under friidrotts-VM 95.
Göteborgskalaset på steroider.
Och då kommer invigningen då. Alltså lyssna på den här invigningen. De här banden då spelar ju på ett enormt skepp då, någonstans mitt på Ullevi liksom.
Vikingaskepp, va?
Stort vikingaskepp.
Såklart.
Victoria Tolstoy spelar, Jennifer Brown spelar, Tommy Körberg sjunger, The Real Group gör Dancing Queen a cappella.
Uff.
Vad hade ditt indie jag sagt om det? Tror ni att Triple N Touch spelade på invigningen eller?
Alltså om de inte gjorde det så är det ju dagens första skandal vi hittar tycker jag.
Dr. Alban spelade på invigningen också. Oj, oj, oj.
När hiphopen kom för några år sedan så var man väl inte ensam om att tänka att vad är det här för någonting egentligen?
Nordman spelade på invigningen. Brainpool spelade Bandstarter på invigningen.
Så det var lite indie då, ja, men det var ändå Malmö indie så. De tog inte in då.
Super playback också. Alltså så dunder playback, perfekt ju.
Men jag saknar ju ett namn där. Det som var den stora grejen för mig.
På invigningen?
Utav banden.
Ace of Base eller?
Ace of Base,
nej, ja. De tog det där, men det var ju de som kom dit. Så det var liksom en stor nyhet på den tiden också. Vikingarna la ju av och lira 92, men återförenades sen och satte igång igen 95. Och det här var deras liksom debutspelning på invigningen av friidrotts-VM. Alltså Christer Sjögren tog tag efter 3 år i tystnad. Så.
De var där och spelade alltså?
Ja, ja, men så, där var det de återförenades sen efter 3 års uppehåll. De gjorde för sig en spelning på Drottning Silvias 50-årsdag, men det är ju okej. Men,
fan vad stort. Ja,
men alltså, vikingarna gjorde comeback till detta. Det var det som krävdes för att få ut liksom dåtidens storheter i svenska dansbandsgenren liksom. Det finns ju ljud till och med vikingarna som faktiskt, det är inte så många svenska band som åker runt i sin egna jet när de liksom landar på sig vid flygplats i sin privatjet, och Christer Sjögren tar en intervju med svenska världspressen och förklarar liksom att vikingarna är back och de, att de ska spela.
Var det många ekonomiska intressen som förde dem samman igen?
Nej, det är det inte. Ekonomiska intressen kommer i andra hand nu mer. Men visst är det rätt som du säger att det är större ekonomi med bandet än mina egna grejer, det är klart. Men som sagt, vad det, numera ska det kännas rätt allting. Det ska kännas kul det man gör.
Ytterligare en sån här härlig känsla kring det goa, soliga Göteborg 95 är att Christian Olsson och Jannik Trigger går runt och säljer programblad uppe på läktarna och kommer så riktigt nära. De är ju, Jannik är 17. Jag vet inte, vad är
Christian 15 tror jag.
15 tror jag. Jag tycker det är en härlig bild. Vi kan ju säga att vi har ju med oss, gjort en liten intervju, telefonerna med Tregaro, så han är med oss. Vi kan ju bara snabbt klippa in honom en första gång, så kan han få berätta lite om hur han upplevde då det här härliga mästerskapet.
Alltså även åren innan där, att det skulle vara VM i Göteborg var ju så himla häftigt. Och det hade man ju sett fram emot ändå, även om jag var ung liksom, så var det, hade jag sett fram emot det många år. Men då när det väl kom, så var det ju, alltså, det var ju som en dröm att friidrotts-VM skulle gå i Göteborg. Bara det var ju liksom så himla häftigt. Och så då fick jag ju möjligheten att sälja program, vilket gjorde att jag kunde vara på läktarna hela tiden varje dag och kunna se allting. Ja. Så att programförsäljningen kanske jag inte liksom låg i topp på, kan man säga. Jag kollade ju liksom på tävlingarna och det blev att man fastnade på någon stol någonstans istället för att gå runt och sälja ibland. Liksom. Men sen, jo, jag sålde program också. Mm. Men det var ju ett sätt att komma in på arenan och se tävlingarna. Jag älskar inte bara höjdhopp, liksom, jag älskar ju, var ju framförallt hoppgrenarna såklart.
Ja.
Men och sen är det såklart också hela, alltså hela folkfesten och vädret. Det var några reportage på tv och de frågar folk från typ Brasilien eller någonting och de säger att det är för varmt. det är för bra väder här i Sverige liksom. VM borde gå någonstans där det är lite kallare liksom.
Ja, Christian Olsson är ju fortsatt säljare, han är ju bilsäljare nu för tiden. Jag menar, Jannick har ju kommit tillbaka till friidrotten. Aha. Efter också en liten utflykt i säljarbranschen, tror jag.
Aha, just det. Rolig detalj är ju att mannen som äger bilfirman som Christian Olsson säljer bilar för, vet du vad han gjorde 1995?
Nej.
Sålde också program på läktaren. alla var där liksom.
Fan, vilket sånt cirkelslutsögonblick det måste varit för Christian Olsson på den anställningsintervjun alltså. Ja, det var
verkligen. Gåshud.
Ja, men vi kommer tillbaka till Trigaro vart efter programmet lider här. Bara så ni vet. Sen började ju egentligen lite svajigt, alltså Nebbiolo läser ju fel årtal vid invigningen.
The FIFA World Championships of Göteborg 99.
Ja, 99.
99. Ja. Och den första finalen då, damernas maraton, det är 400 meter för kort. Alltså det är så oerhört pajigt att inte få till rätt längd.
De springer väl ut från Ullevi direkt. Va? Ska egentligen springa ett varv till. Och sen ut via den här rampen. Jag springer rakt ut. Och där, du vet, när det går inte att stoppa det där. Alltså, det är helt ostoppbart. Står någon stackars jävel där bara, nej, vad i helvete. Men det går ju inte, det är bara att köra.
När de går i mål, så det var väl en marokkansk, eller var de från Marokko som var?
Algeria, tror jag.
Algeria. Nordafrika var det i alla fall. Att hon liksom, innan hon springer över mållinjen så tycker jag fira, så ser man att hon liksom pekar mot funktionär. Ska jag verkligen gå i mål nu?
Ja, alltså, är det inte ett varv här?
Sådär, det är...
Alltså det, jag menar, det är väl en... Alltså det är en dundermiss.
Ja.
Alltså, sen är start, de nya startplan, de är ju paj.
Mm.
Så jag tror att om det är en grek, alltså han blir ju diskad och man ser ju på honom så här att han har ju inte fuskat. Så de diskar honom för att startblocken har då förmodligen registrerat någon form av tjuvstart liksom. Alltså han har ju förberett sig hela sitt liv kanske. Och han sitter och han svär och han slår ifrån sig. Det kommer några journalister.
Ja, slår diktafonen ur näven. Han spelar nu näven på en journalist. Och det blir ingen dålig stämning efter det. Det är så jävla högt i tak.
Jag hade faktiskt svårt att se de här bilderna. För jag kände så fruktansvärt mycket med honom. Detta tycker jag är helt oförlåtligt. Alltså Göteborg, det här är nog för att säga att det är ett katastrofalt VM. Alltså det är ju helt otroligt. De diskar honom på felaktiga grunder. Vilken skam, ska han åka hem sen så här? Hela familjen, alla som har tittat på, som är förväntansfulla, väntar på, så deras son så här blir diskad och han framstår som en dålig förlorare och alltså fy fan.
De gör ju ett grepp i, vi har ju kollat på VM 95-krönikan. Gjord av Jens Lind och Dennis Widemir. Alltså en av de bästa krönikorna jag har sett.
Visst är den bra, alltså. Visst är den bra. Alltså, det är...
Uff. Fem dansande plus. Och där har de ju tagit upp det där med startblocken och går runt i den mixade zonen och pratar med folk från alla möjliga nationaliteter som har lärt sig fyra svenska ord. Och det är ju på era platser, färdiga.
Omstart. På era platsen.
Färdiga.
Omstart.
På era platser.
Färdiga.
Omstart.
Omstart. Ja, det kan alla säga. Du är från Marocko eller från Tasmanien. Eller från Polen. Nej, alla kan uttala de där orden. Det var ju sig fem ord. Inser jag nu.
På egen platsen.
Det är inte bara VM-café och Göran Johansson och Ulf Eklund. Det är ju också idrottstävlingar.
låt oss
prata lite om, ska vi börja med de svenska insatserna kanske? För enkelhetens skull.
Ja, dra av plåstret helt enkelt.
Jag tycker det är så jävla gött. Jag tycker det är ett perfekt genomfört svenskt mästerskap. Det kan inte bli mer svenskt än så att inte ta några medaljer på ett hemmavid. Är det inte så fruktansvärt svenskt?
Jo, vi känner ju till din vurm för liksom förlusterna och fiaskorna liksom. Så det här, ja, det är ju peak Leifby också alltså.
Första Första arrangerande nation någonsin att inte ta några medaljer på sitt eget mästerskap. Så jag läser någonstans att 42 länder reser alltså hem med medaljer från Göteborg. Mm. Sverige är inte ett av dem. 42 länder.
För det finns väl ändå några medaljchanser, får man väl säga. Alltså Henrik Dagård, tiokamparen. Han är favoriten då.
Well,
det är kanske inte favorit.
Nej, det här, där är ju, han fick väl lida av att han var ju det, som jag kommer ihåg, ganska attraktiv både liksom i ansikte och kropp.
Han hade den perfekta 95-kroppen.
Ja, det här, han var verkligen sexobjekt 95.
Han och Carl Dial kanske, eller?
Ja, precis.
Schenkenberg hade ju satt standarden lite innan där, ja. Alltså liksom att man ska vara pumpad. Det var första liksom killen man såg svenska gränt var lite upppumpad, som han såg sexigare. Men,
för han, så ska man inte se ut nu.
Nej, man måste ju, alltså idag skulle man ju tycka att Dagård ser nästan lite klen ut jämfört med liksom de stora killarna.
Jo, fast han ska det också. Det här inte upplever jag det estetiska idealet längre. Den här perfekta stora bröstmuskler, stora armmuskler, sexpack. Idag upplever jag att man ska ha en mer Zlatans, kanske liksom längre muskler, smidig.
Det ska vara mer funktionell. Det med Dagård fick jag ju lida, för det var ju oerhört hype på honom. Han var ju, blev ju omslagspojke för svensk friidrott och fick otroligt mycket reklamjobb. Så man såg honom liksom överallt. Och det där byggde väl upp någon slags bild av att men då är han nog världsklass liksom. Och sen gjorde han väl några liksom hyfsade resultat, men kanske då på, som det funkar i tiokampsvärlden och på tävlingar, det kanske de andra bästa inte är toppade liksom, vet va. Så det hade byggts upp någon form av bild liksom att han, men det kanske kan gå liksom, det är hemmaplan alltihopa. Mm. Men sen då när tävlingarna satt igång så såg det om liksom, han hade liksom Dagård var liksom uppbyggd också som den liksom stora starka liksom, stora starka Adolf Fögberg. Är det svensk röt, vet du, nu jävlar liksom, vet va. Och så började tävlingarna och så märkte man att det höll inte alls. Och där blev en oro kontrast också lite på det angående det du sa med den mer funktionella kroppen. För han som vann 10-kampen i VM i friidrottsklubb hette vi Dan O'Brien, som var en amerikan, som var liksom väldigt lång och väldigt slank. Så jag såg honom också liksom där på Park Lane i Göteborg på avslutningskvällen också.
Uh-huh.
Och det var väldigt, han var väldigt graciös när han gick där, som man ser. Och då första tanken var att man tänkte att han måste ju vara svagare än Henrik Dagård. Men han slog ju Henrik Dagård i alla grenar. Så insåg man att den här långa, liksom, slanka, atletiska mannen, han är ju mycket starkare liksom, än muskelberget till och med också. Precis. Så det blev...
Ja, det var precis han. Och framförallt sen också när han hoppar höjdhopp. Liksom. Det ser ut som att någon försöker kasta över en cykel.
Det
jävla stelt ut. Så man fick kasta över en sån stor krona och cykel över ett staket.
Någon är ute på innergården och ska piska en matt. Alltså som ska få upp på en sån mattupphängning, så stor, tung, orientalisk matta. Och på och kämpa med att få över den. Man kan dra över och bara piska.
Det finns ju bilder på Henrik Dagård, som jag antar kan vara bland det pinsamma man kan göra i friidrott. När han hoppar höjdhopp. Han hoppar ju under ribban ju. Alltså han gör hela hoppet alltihopa, men han har inte kommit, han har hoppat under.
Nej, det är så.
Då är jag med till en halvmeter. Och vit flagg. Så.
Han hoppar, blundar, hoppar under. Så bara, klarar jag det?
Det är sant.
Du Henrik Dagård, är det sanningens ögonblick? Nu ska du över ribban. Nej.
Jaha, det är ju inte bra ju. Och de börjar väl ganska tidigt också, va? Tiokamparna, det är mycket de ska göra och sådär. Så de tävlar väl egentligen från början. Inte hela vägen.
Ja, men jag tror nog inte kör tiokamparna. Ja, men det är ju fyra pass. Eller de kör ju två dagar, förmiddag, eftermiddag.
Ja, det är bara två dagar alltså.
Ja.
Mycket förmiddagspass är känslan också.
Ja, det är ju en förmiddagssport där. Det är ju för de insatta liksom. Det är ju det.
Jag tycker egentligen att tiokamp och sjukamp borde ha mycket, mycket högre status.
I sommar-OS så anses det ju länge att vinna 10-kamp för mig. Alltså 10-kampen var det tyngsta sommar-OS-guldet man kunde få förut. På amatördagarna var det det som
fast
var det.
Det är liksom...
Det är som att vinna nordisk kombination och inte OS.
Well...
Men jag hörde i något inslag att de har, det är liksom 42 000 pers på några av förmiddagspassen på Ullevi, och så är det 45 på kvällspassen. Så att det är smockat från tiden på förmiddagen. Alltså.
Nästan 600 000 biljetter under 9 dagar.
Ja. Ja, men alltså, när man,
det är bra. Alltså.
Ja, men det hjälper inte
friidrottsmännen. Det är kul.
Ja, men jag tycker så här, när man ser de här bilderna från krönikan på det soldränkta Ullevi. Så solen ligger på i de här fina kurvorna som är på Ullevi också, som bågar sig fram sådär. När man ser det och när man ser liksom när Sjöberg börjar klappa igång och de filmar upp på läktarna igen, närbilder, bar överkropp göteborgare, plastglasen, man känner direkt hur de ligger i handen liksom. De väntar in Sjöberg och han klappar.
Vi ska inte börja snacka medaljer ändå, men 2.32 i första, det skulle sitta jätteskönt.
Vilket hopp.
Alltså det är bra tryck där liksom, och Sjöberg kör dubbla, vad heter det, slängkyssarna, dubbla slängkyssar upp, vad starkt, vad dubbla slängkyssar, han är högt över. Ulf Karlsson kommenterar väl, är det väl då också, va?
Frågan är om inte det börjar lukta lite medaljen då.
Oj, 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 Patrik Sjöberg, nu ryser jag.
Börjar det banne med att lukta guld. Där, då känner man så här, där skulle man varit liksom. Vad fan var man inte på Ullevi den dagen för?
Jag tycker alltså, vi kan ha pratat om tidigare någon gång, men med Ullevi, det absolut mäktigaste med Ullevi, det är liksom närheten till stan och att man kan stå utanför och kan se in, ja, och se delar av publikhavet på långsidan. Ja. Det tycker jag är så jävla mäktigt.
Ja,
så
det är faktiskt
det är nästan som att vara där. Du kan liksom inte komma närmare, för då är du inne.
Alltså jag tror man har sålt mycket biljetter på det sättet att fan, där sitter de och ser något som inte jag ser. Ja, jag tror verkligen.
Samma kvällarna, du vet, när Blåvitt spelar Champions League PS, men man kanske inte hade biljett för att kunna stå där. Och...
Jag tänkte på det så sent som igår faktiskt. Jag satt igår kväll när jag somnade och satt och tittade på den här dokumentären på SVT Play om postrånet i Göteborg. Och då har de ju filmat...
Du skulle säga postgirot.
Nej, postrånet.
Nej, men då kolla på grejer om Göteborg. Kolla på postrånet om Göteborg. Kolla på Ullevi om Göteborg.
Nej, men då har de ju filmat in från häktet ovanför Skånegatan och i häktescellen på polishuset ser man ju också läktaren på Ullevi. Tänk att sitta där och se liksom att det jublas så.
Ja, men det där gillar jag också. Det ska vara på
subtil tortyr i det.
Det finns ett snäpp värre där, och det är jag var på Alcatraz en gång utanför San Francisco, och i vissa celler där satt du på livstid. Låg vinden rätt på där, så kunde du ligga i din cell på kvällen och så kunde du höra sorglet av ett cocktailparty nere i hamnen.
Nej, hur fan.
Och känna det att fan, det pågår ett liv där ute som jag aldrig mer får vara. Alltså det måste vara så plågsamt.
Så tänker man att den här greken kände när han blev bortdömd av de felaktiga start. Det är samma känsla alltså. Ja, det där är oerhört.
Mycket sympati för den här greken.
Ja, men sådär. Ja, det värsta som finns är liksom när man är felaktigt anklagad för någonting och man inte har, om man inte kan göra sin röst hörd. Jag får sån jävla klaustrofobi av det alltså. Men tillbaka till Sjöberg då.
Ja, det går inte så bra sen eller?
För det här är väl liksom den stora höjdpunkten ur svensk syn. Alltså det är inför att Sjöberg ska hoppa.
Han har ju varit vår enda världsstjärna egentligen i friidrott.
Så vilken idrottspersonlighet vi har att göra med här då. Alltså, han bär ju flaggan på invigningen, Sjöberg. Han har sitt långa blonda hår och sin reslighet och sådär. Och så stjärn... aura och röker.
Kör Porsche
och sådär. Alltså, fan, han var rätt mäktig. Alltså, jag kommer ihåg en intervju som Olof Brundin möter Patrik Sjöberg i aftonbladet under VM. Första frågan är så här, du ser lite trött ut. Var du dopad i natt? Det är första frågan i intervjun. Och på Sjöberg svarar så här, ja, med Carlsberg. Andra frågan, inga knarkorger. Nej, det är inte min bransch. Säger han bara, Sjöberg. Ta dem där. Det är väl uppgjort att det ska vara lite halvnosigt sådär. Men sen fortsätter den och så kommer de in på Arne Ljungqvist. Och då blir ju Sjöberg riktigt jävla provocerad. Så säger han såhär, ja. Och Arne Ljungqvist ska passa sig jävligt noga. Han sa att jag som idrottsman inte förstår och heller inte ska förstå hur internationellt idrottsarbete fungerar. Vilken jävla attityd. Jag säger bara, passa dig, Ljungqvist. Om han vill gå i clinch med mig, så visst, jag har tillräckligt med grejer på honom. Alltså den retoriken är rätt hård. Det är en Arne Ljungqvist där vi snackar om, så här, som inte känns som en inte särskilt obehaglig typ på det viset. Men det är någonting här som Sjöberg går igång på då.
Vad fan har han på Arne Ljungqvist?
det vill man ju veta.
Fruktansvärt nyfiken på.
Ja, men Patrik är ju sån, såklart, som uppvuxen i Göteborg, några år yngre än honom då, men som han har man ju sett inne och ute flera gånger så. På Sten har jag alltid liksom varit relativt positivt inställd till Patrik Sjöberg. Liksom, vet du? För att han har ju liksom lite, han har alltid haft attityd, liksom alltid haft lite pondus så, men det har ändå varit ganska rek och så. Liksom, vet du? Och de få gånger jag liksom har träffat honom liksom lite mer liggna i privat sammanhang och så är han är ju schysst och rolig att snacka med. Alltså, och har
han gick ju integritet. Inte hem
han
integritet. I...
Ja. Han har det.
Men han gick ju definitivt inte hem i den alltså, tidigare generationen, alltså 40-50-talister. Nej. Kunde inte med på till Sjöberg. Alltså, i vårt hem så var det ju var mycket så här, den jäveln har alltid skadad och kaxig och uppblåst. Och så där. Den attityden funkade ju inte i ett arbetarklass.
Jag kunde ta en ganska oskyldig som liksom också, han kunde ju vara dryg och kaxig också. Den här, stod han och spelade på ett ställe som heter Exet i Göteborg. Var Patrik Sjöberg DJ då, i baren i källaren. Så är det liksom någon full bonde som ska komma fram och liksom önska liksom någon riktigt dålig låt då. Bara på Sjöberg liksom bara tittar inte ens på honom, bara liksom räcker upp långfringigt ansikte på honom liksom. Och håller det kvar där tills han går, den här killen så. Och sen bara fortsätter. Det var enda sättet där. Jag tycker det var rätt, det är rätt cool diss som DJ. För det är, jag vet själv, jag DJ också. Fan vad man hatar med folk ska komma fram och önska låta, vet du. Ja, då får de fan med ha koll och önska bra i så. Förstå ens grejer man försöker göra liksom, vet du.
Vill du höra något som är peak friidrotts-VM i Göteborg och peak 95 och peak Patrik Sjöberg?
Bra puff.
Då sägs det att Patrik Sjöberg är den enda under friidrotts-VM som har parkerat sin bil så illa att den måste forslas bort. Det är ett sånt.
Det var bara Sjöberg.
Under 9 dagar, då är det Patrik Sjöberg som lyckas parkera så fruktansvärt illa. Är det inte det peak Patrik Sjöberg?
Flera hundratusen människor i stan.
Jag menar, du har kört upp bilen upp på någon sån vad heter de, sån betongsugga
och slå famnen på
Arne Ljungqvist.
Men det blir ju inte så bra för Sjöberg. Han vad fan, han river ut sig efter han hoppade
2032 sen och åker han nu på 2.35.
Guldet går till Bahamas och
Troy Kemp.
Troy Kemp, ja. Tvåa Sotomayor
på Nandrolon.
Eller hur är det med hans doping? 95 så är han, ja det vet vi inte.
Ja, det vet ju inte, vi förmodligen inte. Men han åker väl dit första gången för kokain, och det var det vi 99. Båda två överens om, att det är ju tveksamt om det verkligen är doping då, i höjdhoppssammanhang då.
Ja, just det.
Men sen åker han väl dit igen 2001, och då är det för Nandrolon, va? Ja. Och det är ju riktig doping. Och jag kan väl tänka mig att han försöker kanske ta en genväg där för att komma tillbaka lite bättre. Och
det, fan, jag tycker det är en svår kronologi alltså. Jag får inte ihop den. Den kommer jag alltid förkämpa med, tror jag. Ja. Sjöberg 87, stadion, ja. Sotomayor 2.45, friidrotts-VM 95. Och sen då, det är jättesvårt. Det är som att tänka på att Peter Forsberg knäcker sin klubba och skäller på början, att det sker efter att han har avgjort straffdagen till Lillehammer. Det är också jättesvårt för mig att få ihop den kronologin alltså. Men uppenbarligen är det så.
Men höjdhopp, för jag kommer ihåg när jag växte upp där också, det var ju en oerhörd jakt på att spränga 2.40-gränsen liksom. Det var ju på många år så var det enormt fokus på att spränga det ju.
När de pratade om
det. Och sen när det väl skedde så var det liksom att de kunde, Sjöberg slog rekordet, och i Sverige var ju det en stor grej liksom, vet du? Men det var, kändes som luften gick lite ur och höjde upp, för det verkligen var en sån, det var en världsgrej när man jagade 2.40, och sen när det var gjort, och det blev sånt jävla antiklimax när de klarade 2.40, för det var ju någon ryss på någon sån här inhemsk mästerskap som det knappt fanns bilder på som
kom. Han gjorde en dag och hoppade under ribban.
Och jag kommer ihåg
det var så dålig bild så att de trodde han var.
Nej, men det var så oerhört liksom, mycket snack om att det var fake då, för det var även för höjdhopps, alltså pelarna som man hänger upp ribban på i vanliga fall på den tiden var ju bara 2.50, så att då låg ju alltid ribban nästan nära maxet då, vad den kunde vara. Men på de här foto, för det fanns inga rörliga bilder, det fanns bara foto där det här hoppet skulle ha skett då. och då såg man ju då, påstår ju då ryska arrangörer eller säkerhetsgörare att de med våra pelar går upp till 2.70. Så det var ju liksom, det där kan ju inte stämma liksom. Men det blev ändå godkänt. Men det var mycket, mycket snack om att det. Men sen var det typ bara några veckor senare på en helt legit tävling, så var en annan ryss på, liksom, på en Europacup-tävling så hoppade 2.41. Alltså, ja, okej då. Liksom,
ja, okay.
Men det bara, vilket också gjorde. Så det blev ingen sån jättegrej då. Nej. Att de sprängde den gränsen.
Det är lite oren drömgräns tycker jag. 2.40. Alltså, visst, om drömgränsen är 2. Där har vi en drömgräns.
Eller 3.
Eller 3. Första över 3. Men 2.40, vad är det för jävla drömgräns?
Hur var det, du som ändå verkade i Göteborg vid den här tiden, hur var det med de stora Göteborgskrönikörerna? Var det någon som hade liksom ett finger med Patrik Sjöberg? Jag har ju svårt att se Ulf Stenberg uppskatta Patrik Sjöberg.
Nej, det var Mats Härd var ju inte inne. Det var ju Janne Hansson på den tiden som var stora krönikörer. Sen hade vi ju Ulf Jansson också, gamla
CG Berglund
då. Ja, men Ulf Jansson var ju, och han var ju jävligt negativt inställd väldigt mycket i friidrotts-VM. Han var ju liksom, det var ju, det skulle, nej, det var stjärnorna och pengarna och sånt där, det var ju inte bra liksom. Han skrev några jävligt sura krönikor, kommer jag ihåg det, så. Riktigt surt var det från honom, vet du.
Två små korta historier om Göteborgsbaserade GP-baserade journalister. En kollega som är Emil Lagnelius bevakade friidrottsmästerskapen för 10-12 år sedan. Ett av hans favoritminnen, det är när C.G. Berglund på plats i Tokyo, tror jag, spillde ut en hel öl över sin dator på pressläktaren. Han satt och vimplade öl där och spillde ut en hel öl i sin dator.
Det ser de, en halv liter, ett halvt kilo.
Fruktansvärt jobbigt, vet du. Satan
också. De gångerna man har spillt ut ett helt glas eller någonting, så går det upp och bara, satan vad mycket det är. Alltså, man spillt ett helt glas vatten så här. Man tror knappt det är sant att man ska torka upp det. Man behöver ha en 2-3 handdukar liksom. Och den andra?
Ja, den andra är Janne Hansson då, som sedermera jobbade på Borås Tidning.
Jajamensan.
Han ska ha sagt någon vid något tillfälle så här: det är ett jävla helvete att vara sportjournalist. Men det är ändå bättre än att jobba.
Titta hur han träder, han lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Vi gör det en gång i veckan och vi gör det genom att sätta ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan blir det Hyland-prenumeranter sammanblandat med lite goa deltagare från friidrotts-VM 95. Än jag igång, och så är också jag. Stort tack för ert frikostiga stöd. Tord Henriksson, Simon Kingdahl, Stefan Fernholm, Andreas Bardun, Ingmarie Nilsson, Per Nilsson, Idris Ibrahim, Gustav Kjellén, Maria Akraka, Marcus Nyemad, Åke Eriksson, Peter Karlsson, Kristoffer Saltberg, Lars Hedner, Johan Wall, Claes Albin, Per Lagerqvist, Niklas Eriksson, Sigurd Bjerke, Patrik Torkelsson, Karim Hadji, Niklas Wallenlind, Axel Eriksson, Peter Widén, Marcus Halling, Malin Ebelöv, Magnus Tervik, Åsa Karlsson, Kristoffer Jönsson, Kajsa Bergqvist, Anders Sjöberg, Henrik Wennberg, Emil Jensen, Arne Holm, Tevin Staxton, Lars Hedman, Mattias Axelsson, Christian Pettersson, Marcus Wilberg, Tore Gustafsson, Marcus Wilberg, Patrik Bodén och Einar Österberg. Så att det var väl, då var det synd. Då har det skitit sig för Dagård.
Skitit sig för
Sjöberg. Och Sjöberg vet vi väl om att hans karriär är ju
dalande. Han är på refrängen.
Han är på det, precis, han är på refrängen, ja, precis.
Vi får väl gå på Nylander nu då. Hur gick det för Svenne?
Han blev inte ens fyra, va?
Inte ens fyra alltså.
Det var ju, jag tyckte att det var liksom, man mobbade honom. Jag tror kanske för mig att han hade ju Varbergs koppling. Så kanske därför det var lite känsligt för mig. Men liksom,
han är från Varberg ju.
Ja, men
han är från Varberg.
Ja, han är precis, han är att han är från Varberg. Han
har, just det.
Jag läste någon intervju och han har ju sin familj kvar där och sådär. Ja, men jag tyckte att det var liksom det här. Han kom fyra hela tiden liksom, och det tyckte folk var jävligt roligt.
Men i Varberg var det stort att komma fyra.
Och så ska de mobba oss från Varberg.
Han var ju bäst av dem från Varberg.
Bäst Varberg. Kom igen.
Om man bara hade mött folk från Varberg.
Han har ju vunnit VM ju.
Har han?
Ja, Varbergs mästerskapet.
Okej. Okay. Tyckte inte ni att det var problematiskt att man mobbade honom så mycket?
Jo.
Nej, inte med tanke på vad som sen hände.
Nej.
Han var ju... Det var ju någon riktig gren, så här, 400 meter häck. Ja. Och han var ju den absoluta världstoppen i en sprint.
Men var det mobbing verkligen? Han var ju känd som den evige fyran. Men det var väl mer så här, fan vad synd att han aldrig fått till.
Och sen Wallenlind där. Olsberg bara säger det direkt.
Jag kände mig lite trött faktiskt. Men femteplats är inte så illa det heller.
Nej, det är det inte. Vi trodde ett tag att du skulle klara den här obligatoriska fjärdeplatsen.
Ja, jag också. Det var nästan skönt att man slapp den här gången då.
Ja, det hade blivit mycket snack då.
Ja, verkligen.
Jo, de kan upp där redan på andra häcken.
Ja.
Och då säger Nylander bara, ja, det var nästan skönt att slippa bli, för han blir femma då. Ja.
Liksom deras pressen får ju inte riktigt respekt där, för jag tror liksom till och med inför finalen på 400 meter häck liksom i starten, så Ulf Båge liksom, eller vi kan väl lyssna på Ulf Båge vad han säger precis i starten här.
Mm. För svensk friidrotts skull och för detta världsmästerskap på hemmaplans skull, för denna härliga publiks skull, men framförallt för Sven Nylanders skull, att han äntligen i ett stort mästerskap, och då struntar jag i Europamästerskapen, får en medalj.
Vad då heter det här? För hans silver- och bronsmedaljer där liksom. EM räknas inte. Du vill ha en riktig medalj i Nylander liksom.
För att jag menar, det finns ändå så här andra grenar som det inte är så jävla stor kommer. Det här är nog löpgren liksom. Så han var nog topp 4. Vi har inte sett röken av någon sån sen dess liksom.
Alltså,
när vi ändå har med oss Tregaro, då kan vi höra kanske med honom då. Hur tycker han att vi ska minnas Sven Nylander?
För mig var ju han en av de absolut största liksom då i svensk, eller han var alltså, jag såg verkligen upp till honom väldigt, väldigt mycket. Och så jag kan hålla med dig i det att alltså under de åren när han var som bäst, och det var väl framförallt året efter också när han liksom i OS i Atlanta slängde sig över mållinjen och blev fyra igen liksom. Mm. Men eller jag vet inte, för då tyckte jag ändå att han fick mycket cred. Så det är ju det som är den, ska man säga, brutala verkligheten mellan att ta medaljer och inte ta medaljer. Mm. Alltså, så varje gång man ska nämna olympiska mästare eller sådär, så nämner man de som har vunnit OS, inte de som har kommit två, och framförallt inte de som har kommit fyra då liksom. Men det finns faktiskt många av de unga som nu går på till och med friidrottsgymnasierna och sådär liksom, som faktiskt inte vet vem Christian Olsson är ens. Så att,
är det så?
Ja, så är det faktiskt.
Jävlar.
Jag har ju hela tiden tagit det för givet att man vet en Christian. Men nu de senaste åren så har jag fattat att nej, det är faktiskt inte alla som vet vem Christian Olsson är längre. Och framförallt inte som vet vem jag är heller liksom. Ja, men det, så var det några år att det var några som det kändes som att de flesta visste vem jag var. Men så är det verkligen inte längre heller.
Också, det är ett minne av Sven jag hade också. Det frågade på restaurang Henry liksom. Det är ett så här märkligt minne som verkligen etsat sig fast i mig. Jag kan inte komma på vilken dag under friidrotts-VM detta sker, men jag är rätt säker på att Sven har gjort sitt lopp redan, men Patrik ska hoppa finalen senare. Då kommer de upp och ska käka lunch på restaurang Henry då. Och båda två kommer in och pratar i mobiltelefonen, sitter hela lunchen en timme och pratar. De byter alltså inte ett enda ord med varandra, pratar i mobiltelefon och sen betalar och betalar på dömet. Sen faktiskt finns en liten lucka precis när de ska resa sig upp och går. Då lägger de faktiskt båda två på och, får man säga, ber varandra om ursäkt. Fan vad synd det var att vi inte kunde snacka mer. Vi får göra om det här så vi kan prata lite mer. Och alltså det kändes nästan som en sån där modern. Jag stod i baren och bara kunde se det här. Och stod, kan vi inte prata någon gång med varandra?
Mobiltelefonerna, det var stora saker.
De hade rätt
körde.
Ja, de var ju större, men de hade ju ganska lite fräckare med Motorola, ja, tror jag, som hade hunnit bli lite mindre så.
Med fällluckan.
Ja, fällluckan, ja, och sådär. Visst. Men, alltså, men man får ju ändå ge dem att de bad ändå om ursäkt. Liksom, att det var lite, de bara två insåg någonstans att det här var ju lite genant. Liksom,
prata i telefonen.
Men just den här känslan av att det var som en modern konstinstallation nästan man satt och iakttog. Liksom, att man kan inte prata i telefon i en timme, ja, båda två, mitt framför när man ska äta.
Ja, Marcus kan det faktiskt.
Låter som att jag och Thomas Ås käkar lunch ihop.
Fyra gånger 100 meter stafett.
Mm.
Sverige gör ju ett sensationellt försök. Det är så bra att Jakob Hård kan ju inte, han vågar ju inte tro, men alltså, vi leder ju stafetten nästan från 10 meter. Leder ju Sverige det här försöket. Och han bara, ja, vi kan släppa in det här ljudet. Men ni kan höra här hur Jakob, han vågar liksom inte riktigt tro på att hur bra det går för Sverige. Han är väldigt försiktig. Ja, bra växling där, växling där, växling där. Det är först alltså när det är typ 20 meter kvar som man säger, ja, Sverige går ju in i ledningen. Då har ju Sverige lätt hela tiden. Väldigt märkligt. Lyssna på det.
Säker växling till Mattias Gamsa. Det finns marginaler i den växlingen, men här går man lite på sig. Fin växling till Hedner. Sverige är bra med i loppet. Hedner är en strålande kurvlöpare. Kuba, Frankrike och Sverige är de tre första efter tre sträckor. Bra växling också till Tobias Karlsson. Sverige leder faktiskt loppet. Så kommer Frankrike och han ser hur han springer. Oj. Under Karlsson. Sverige vinner hitet och det är svenskt rekord. Med 22 hundradelar direkt i försöken. Har ni sett?
Det här är ju ändå sensationellt väl?
Mm.
Alltså man förlåter ju Frankrike.
Jag kommer ihåg den här tiden, det var ju alltså folk även utanför alltså de idrottsintresserades sfär fascinerades ju av svenska sprintundret. Sådär att mamma kunde ju komma till tv när det var dags för sprintstafett, för att de hade ju någonting. Mm. Alltså, de här korta jävlar har de och ben som trumpinnar.
Ja,
kanske Gansa var inte så kort, men de andra blonda killarna där med Karlsson, Hedner och så, de var inga.
Grygsbo också sprang kurva såklart.
Grygsbo och sådär. Ja, det var häftigt var det. Det var ju samma individuellt i mästerskap, att man, vi hade ju några där i alla fall.
Mm.
Sen var det ju inte, det var liksom inte tal om medaljer och sådär. Men de borde väl ha tagit sig till
De tog sig till final. Och jag kommer ihåg att jag satt oss som liksom den killgissande självutnämnda experten uppe i baren där och att, som tyckte att man kunde lite mer om sport om alla andra. Lite, och så tror man att svenskarna gått ifrån. Så det här med stafett, så hade man ju lärt sig så pass mycket att det gick liksom att ett stafettlag, för man visste ju att liksom de bästa länderna tränade knappt växlingar och så heller, du vet. Men att alltså, om man verkligen blev slipad in växlet kunde man göra fantastiska resultat. Och hade liksom någon sån vinna av liksom från EM i Split 1990, så hade Frankrike just gjort det, tränat ihop ett lag och slog då världsrekord i en EM-final då, i 400 meter. Liksom. Men tänkte, det var ju otänkbart att USA inte hade det rekordet på den tiden. Så jag kommer ihåg, jag sykade upp och hypade upp lite. Det fanns medaljchans för Sverige inför finalen. Liksom. Jag gick liksom inbillade mig att men nu, det här kan bli medaljen. Liksom, vet, va? Hade jag hypat upp mig för. Men
de diskas, va?
Ja, de kommer ju sist och diskas. Liksom.
Vem är det som springer sista? Är det Peter Karlsson sista?
Jag vet faktiskt inte.
Undrar om det inte är Peter Karlsson
sista. Jag kan inte uttala mig.
Fan, ett svenskt sprint under och vi är liksom diskar i en final.
Men så sprang ändå ärovarv.
Ja, det är
bra. Andra ärovarvet under EM för, VM för svenska. Vem är den andra?
Ja, det är
Nylander.
Saga.
Sven Nylander.
Det är många svenskar som springer ärevarv.
Sara
springer också ärevarv.
Ja, okay.
Hon springer fler ärevarv än hon springer på 5000 meter.
Ärevarv på 6000 meter.
Ja,
men det var ändå härligt att se så här. Känslan är också när de springer i mål så här, de knappt, jag vet inte, det är något overkligt att de är så jävla snabba så här, och liksom.
Men vi sprang dem, de hade även innan de blev diskade, så de har ju sämre tid i finalen än försöket också, så att det är ju, de gör ju ingen bra lopp
i finalen.
Nej, det gör de inte. Det skiter sig. Där också, så jag har inte fått det helt bekräftat än, för jag har inte sett dem, men jag har ju läst lite om det också. Torbjörn Eriksson av Grygsbo Expressen, han åker ju ut i försöket på 200 meter av, vilket var lite besvikelse, man hade ju högre förhoppningar på honom. Men han, vad jag förstått, så sprang han ju sitt försök barfota i VM i Göteborg. Mm-hmm. Vilket också sån här.
Ja, det är han och Kristoffer Koskei. Alltså.
Ja, nej, han har fått väldigt lite uppmärksamhet för det, tycker jag. För liksom, det var ju en
Barfotalöparen från Grycksbo.
Ja, ja, det är ju
Expressen.
Låt. Ja. Är det en avsnitt av Wallander eller
nåt? Sen vet jag inte vad vi ska säga mer om det svenska.
Maria Wendlund måste vi ta upp. Han är väl den bästa svenska.
Femte plats, va?
Femte plats.
Mm. Ser också väldigt mycket ut som en spjutkastare. Mm. Det är något med frisyren som gör att han bara kan vara spjutkastare. Mm. I kombination med en bra hydda såklart. Men är det inte lite så blond pottfrisyr? Så här, lite sån här kamrerfrisyr han har. Det är två saker till i svensk väg, eller tre egentligen då, men två korta saker. Dels så skulle jag vilja ge Claes Albin lite upprättelse. Mm. Han gör ett bra VM, märks inte i några resultatlistor eller i några sammandrag eller i kröniker överhuvudtaget. Men han sätter alltså svensk rekord både i kvalet och i kvarten på korta häcken, 13.52.
Bra form, topp.
Men så har han lite otur och enligt Arlennart Julin så drabbas Klabbe av en skev hitindelning. Han hamnar i det svåra hitet i kvarten då. Så att han borde egentligen få springa semi. Och i semi hade 13.49, alltså det vill säga en ytterligare liten putsning av svenska rekordet, hade räckt i final. Så egentligen skulle Klabbe Albin sprungit final, tycker jag.
Okej. Okay. Upprättelse.
Ja, fan, Klabbe, vi med dig.
Och sen, det var ju också Tord Henriksson och Maria Kraka. Okay, var ett tjusigt par, var de inte det?
Jo, framförallt, Kraka var ju oerhört attraktiv, vet du. Sen var väl på den sidan var ju Malin Evelöv, hon hade väl lite claim to fame också, att hon var uppe i Linford Christie ett tag där, var hon inte också? Sen en till person som är värd att nämna är väl att Kajsa Bergqvist gör ju faktiskt mästerskapsdebut där. Det går inte så jättebra, men det ändå här började. Här börjar sagan som slutar väldigt lyckligt sen.
Rökande förbundskapten för friidrotten, va? Friidrottslandslaget.
Är hon förbundskapten? Och röker Kajsa?
Var det du studsade till på först? Är hon förbundskapten? Nej, men jag har hört att hon kan dra en cig på festen.
Cool. Så coolt.
Ja. Den stora grejen är väl ändå Sara Wedlund, är det inte så?
Jo, visst är det.
Märkligt att man minns henne så jävla väl.
Nej, men det är lite märkligt.
Ja, men lite märkligt. Alltså,
det är det kanske inte minst märkligt. Vi har pratat om här idag.
Nej, men vadå? Att det är väl ändå märkligt att hon har inte vunnit några riktiga medaljer i några stora mästerskap.
Guld och silver i terränglöpnings-VM.
Ja, men, ja, men det är terränglöpnings-VM.
Det är ingen... Ja, men det är, kom igen, vi kan ju inte pissa på det bara så. Det är ju...
Fast det är så här, man har ju, ni kan ändå hålla med om att man har en väldigt, väldigt tydliga, starka bilder av Sara Wedlund från 90-talet. Men hon har inte gjort, menar, det finns ju ändå folk som har åstadkommit mer än henne som man minns sämre.
Liksom. Ah, men nu kommer jag kliva in här och försvara henne.
Ja.
Mm. Nu blir jag Bengt Altin här.
Ja. Mm. Men jag menar bara, jag har också en teori om varför man gör det då. Men,
ja, men vi lyssnar lite på Marcus och sen kommer våra repliker.
Då skulle jag säga så här, friidrotts-VM 1995 är ju på många sätt sagan om Sara. Så här 27 år senare också. Men helt från ingenstans kom hon ju inte. För vet ni vad? Sara Wedlund var faktiskt med och vann Gothia Cup 89, 90.
Ja, jag läste det. Bra, hon har ju vunnit i Göteborg. Just det.
Har du gjort det, Emil? Har du vunnit Gothia Cup? Nej. Jag har inte ens varit med. Vi åkte aldrig dit. Vi hade inte heller råd. Jag har två gånger dubbel Gothia Cup-mästare med Brommapojkarna. Sen är det väl så att få idrottare, svenska idrottare, om ens någon, har liksom stormat in i våra liv och svept med oss, gett oss så mycket rysningar och fått oss svida lite här i ögonvån på lika kort tid som Sara Wedlund gjorde det på. Medeldistanslöparen från Vällingby i Stockholm. Hon kom ju verkligen från ingenstans. Så när jag satte mig och försökte, det finns ju inte så mycket... Ja, en del, men det finns inte så mycket djupare intervjuer med Sara. Så hon var ju lite av svensk idrotts Greta Garbo.
Alltså, hon blev kallad för det redan innan VM började faktiskt.
Ja.
Det är redan, hon har verkligen visat att hon är ointresserad att prata.
Nej, men hon hade varit med på något USM sådär, och då spelat fotboll också med Brommapojkarna. Men vi pratar här om 16, 17, 18 månader där det är liksom Sara Feber i Sverige. Och så läste jag någonstans att inte ens Hässelby, klubben som hon tävlade för, tog ut henne i en 20 man stor talanggrupp några månader före VM. Hon var inte ens med där. Då har man gått under radarn. Ordentligt alltså. Men på våren 95 så började det hända saker då. Hon vinner terräng-SM och börjar snegla på medeldistansen i friidrott. Hon åkte Eskilstuna, vinner där en tävling på 3000 meter, springer från alla, hon är helt ensam. Får åka till Helsingfors och vara med på världsspelen. Och där hävdar hon sig då även mot, eller i internationell konkurrens. Och i juli så började ju bokstavligen koka i den svenska medeldistansgrytan när Sara i juli slår 13 andra damer och blir trea på DN-galan och slår nytt svensk rekord på 5000 meter på 15:10:26. Och finns det någon i det här rummet som skulle ha något emot om jag trycker på play här och låter Sten Rosenberg ta Sara Wedlund i mål i DN-galan?
Där amerikanska
Wedlund går förbi Sandberg.
Och så kommer Wedlund och stadionpubliken vädrar en svensk framgång. Hon öser på och ni ser att hon har amerikanskan Lynn Jennings, tre gånger världsmästarinna i terränglöpning. Hon spöar denna fantastiska tjej. Hon tar en kenyanska. Hon kommer att bli trea i loppet och det kommer att bli svensk rekord för Sara Wedlund. Här är då kenyansk seger och andra plats. Och där är Wedlund i mål på strax över 15:10.
Det här var tydligen så imponerande att TV bestämde sig för att visa de sista varven i repris dagen efter. Och då är det Sten Rosenberg som gör det inslaget också.
Stämmer det att det här var hennes, bara hennes andra 5000 meters lopp någonsin?
Det är möjligt.
Ringer dopingklockor här.
Ja, just det. Han såg ju så otroligt dopad ut.
Och när DN-galan avgörs så är det alltså 25 dagar kvar till VM. Och här och nu är det ingen som fortfarande vet om hon ska springa VM. Det är inte klart här. Svenska Friidrottsförbundet har ju inte känt till henne. Förbundskapten för damerna vid den här tiden är ju Anders Gärderud.
Mm.
Och det är en pikant detalj i sammanhanget, tycker jag. Att man, till och med Anders Gärderud, som var vår senaste stora svenska medeldistanslöpare, som nu är förbundskapten, han har inte ens koll. Och hon räknas ju nu då som det kanske största hoppet i svensk medel- och långdistanssprint som vi haft sen just Gärderuds dagar på 70-talet. Väl på VM så gör hon ju ett mäktigt försök. Alltså. Mm. För hon inser att hon kanske det blir svårt att gå vidare på plats, placering. Hon tycker att tempot är för dåligt. Så att hon går upp och driver på och går upp i täten och kör skiten nu de andra.
Jag kommer ihåg det så väl. Vi står där då vi är inne i köket på den här restaurangen och alla kockar alltid. Vi har bara släppt allting och står bara och tittar på Sara och stringer. Och det är så märkligt, vad som stämning alltså. Hur alla bara backar henne direkt.
Ja, men kanske är det ett sånt ögonblick att faktiskt Sverige stannar upp.
Ja.
Det är underbart att se den här oförvägna, orädda löpningen av den här totalt orutinerade 19-åringen.
Det var, om jag bara brevit lite där, för jag tror också det var någonting... Det hade inte gått så jävla bra för svenskarna i VM. Och det här var ju inte första VM det hade gått dåligt för svensk friidrott heller. Det ska ju vara tydliga med också. Att bara just se någon som försökte gå upp och ta ledningen och försöka göra. Det var nog det som var också väldigt befriande. Liksom, att det är, inte någon som låg bakom och väntade på att någon annan skulle ramla. Och så kanske
och
snubbla till sig någonting. Hon tog initiativet.
Det är bra. Jag kommer till det också. Men den här tiden så är det också viktigt att göra sammandrag. Sänder friidrott i flera timmar varje dag, men det ska ändå göras ett sammandrag och det förlängda sportnytt och sådär. Så i ett sammandrag så står Bo Hansson då och utbrister något i stil med att har vi någonsin sett en svensk medeldistanslöpare göra något liknande tidigare? Och han har väl koll. Han kommenterade ju Gärderud 76 bland annat. Ju. Men det är häpnadsväckande alltså. Tempot hon sätter upp räcker till en finalplats. Mm-hmm. Blir nia i finalen. Sätter nytt svensk rekord. 15:08:36. Och är kanske den svensk som får den mäktigaste hyllningen av alla på Ullevi.
Överlägset. Till och med mer än Patrik Sjöberg.
Är du förvånad?
Ja.
Men jag vet inte, men jag tror att min poäng är att så fort man såg henne så tänkte man så här, det där, jag har sett den typen av tjej, jag vet vem det är, försynt, blyg, glasögon, liksom späd i kroppen, så där. Alla har sett den tjejen på gympan eller i liksom, jag vet inte, man bara, hon såg ut exakt som en sån liksom. Så när hon också visade sig, var bara shit, hon där, det är precis det där alla vill ha, titta liksom den där försynta, som, men så kan hon göra allt det här. Det var en sån oerhört härlig, tacksam kontrast liksom, bara att hon var så här svinbra på någonting som hon såg ut att vara jävligt dålig på. Eller liksom, jag tror att det slog an en sträng hos de flesta liksom, bara att man ville, vad härligt att hon, det fanns inget problem liksom, att bara ställa sig helt bakom henne och hylla henne och vara glad för henne, för att man kunde liksom sympatisera, man kunde liksom känna med på ett sätt som man inte gjorde med någon så här Sjöberg eller Nylander. Där fanns det en andra typ av sympati, men här var det som liksom man kände någon annan typ av ömhet, tror jag.
Men jag tycker en annan grej också man kan lägga till med henne också, det här är ju väldigt dubbelt som liksom med sportjournalistik också, för ena sidan vill man hemskt gärna ha idrottsmän som liksom pratar ut och som berättar och så visar sin personlighet och gör allting, att man får reda på allt. Samtidigt tycker jag finns det oerhört sympatiskt med någon som liksom egentligen bara, nej, men jag springer bara och är liksom helt ointresserad att prata om någonting annat.
Ja, jag vill inte vara känd, jag vill inte.
Nej, jag springer. Jag springer och det är bad sit och det andra. Mm.
Ja, precis. Jag tänkte så här, uttrycket så här, springa rakt in i svenska folk, det är det som sker här. I den kanske renaste, klaraste form vi har sett någonsin. Jag tänker också lite på Charlotte Kalla kanske. Vinner Tour de Ski.
Ja, den klättringen för backen där. Det kändes ju i hjärteroten. Alltså.
Jag läste också någon intervju så där, att hon får ju hela tiden frågan om hur kan det ha gått så här snabbt för dig så där, och då svarar hon ofta så här, nej, jag kan inte förklara det, och jag har inte ens ställt den frågan till mig själv, det är bara ni som ställer den hela tiden.
Ja, just det, men hon hade något också så där barnsligt klokt över sig.
Jag hittade ett sånt jävla gött kvällstidningsuppslag efter den här finalkvällen. Jag tror att det är den 12 augusti 95. Hon springer final. Så har de varit ute med henne sent på kvällen på Avenyn, fullt med folk såklart. Är det mycket folk? Ja,
är det mycket folk?
Och hon är där med sin mamma och pappa och någon ung kille ropar så här, fan sa du grym, kanske inte som Carl Lewis, men därefter, och någon kommer fram igen i ros och sådär, och det är liksom hord av fotografer och internationella människor undrar så här, vem är det där, och någon ropar it's our biggest star we got now eller något sånt där, och jag är inte helt bekväm med det där, men jag kan ändå se på de där bilderna här på det uppslaget att lite det är härligt tycker hon ändå. Viss stolthet finns där, och framförallt i föräldrarna också. Framförallt i bara kvällstidningsuppslag överlag. Sådär.
Men blir man inte varm bara av att så här, också i VM-café med Ingemar Olsson som jag gärna återkommer till, då är det med att han säger så här, ja, idag har det här hänt och det här hänt, och så kan vi avslöja det är redan klart, men så gläds vi åt att
Sara Wedlund, det unga, charmiga svenska stjärnskottet, är vidare till final på lördag på 5000 meter, och det känns riktigt härligt det.
Bullrig liksom, Ivar Olsberg, just det, han bryr sig så mycket om Sara Wedlund, och så är det någon intervju på någon på stan och så här, någon grabbig göteborgare som bara, idag håller vi på Sara.
Ja, den är för jävla god.
Sara alltså. Sara från Hässelby, wow! Du vet.
Men det är ju tur att hon gick till final så att man har någon att heja på. Och det kommer Sara från Hässelby, go for it! Det blir ett jävla drag, vet du.
Vi vet att i alla andra situationer så skiter den här typen av människor i någon som händer. Men nu, den kontrasten är härlig bara.
Precis, och det kan man ju fundera kring vad den beror på. Och det finns ju en historia, hon har ju kämpat med den här fruktansvärda sjukdomen anorexi. Men hon var ju också så ofattbart enkel att tycka om av lite olika anledningar. Dels för sina stora glasögon, skulle jag vilja hävda.
Riktig finkampen.
Ja, det får man säga. Men också då för klöset i löpningen och kanske det här sättet som hon tog sig an de här stora världsstjärnorna på. Som om de var vilka som helst ute på 2,5 i Haganässpåret hemma i Älmhult. Bara då förbi. Och en annan sak som var så jävla härlig med Sara var ju att hon utstrålade allt det där andra som ingen annan utstrålar. Ingen så här självsäkerhet, ingen världsvana, absolut inga divalater som amerikanska friidrottare. Liksom, bröstet ut och spänna musklerna och sådär. Men när hon satte spikskorna i mattan på Ullevi så förvandlades hon ju någonstans ju.
Aha,
och då spelade det där ingen roll sådär. Men jag har inte samma rutin som ni, jag har inte varit runt på samma sätt som er. Men jag kan fan springa alltså.
Det ser lite likhet med Stålmannen där liksom. Att jag går in i telefonkulen och byter om så liksom.
Ja, in i en sån där varm upphettad biljettlucka
och bara byter om för mig. Liksom går in och byter, sätter på och sen kommer man ut
högt skurna shortsen. Och allt det där sammantaget tror jag gick så fruktansvärt mycket hem hos oss svenskar. Alltså, ung, tuff, cool tjej som kämpat mot sjukdomar och bara gick ut och körde för allt vad Sten Rosenbergs tygjacka höll för. Otroligt häftigt alltså. Tyvärr så slutade ju inte historien om Sara Wedlund lyckligt.
Nej.
Hon dog i sviterna av sjukdomen, det är väl så.
Man vet inte exakt, men det är väl underförstått så. Men med hennes karriär tar ju slut väldigt fort. Hon, som hon sagt, hon går, fortsätter ju på hösten och går kanonbra och vinner. Hon kommer ett eller två i fridåll, eller i terränglöpnings-VM, eller om det är EM.
Både ett och två, jag tror
hon. Hon går ett och två, så här. Kommer det med, och kör ju även OS Atlanta året efter. Hon kommer åtta i den finalen också, vet du va?
Ja, det finns ju ett efter VM 95 här. Jag tror att hon fyller ju nästan Globen ensam. Hon tar en inomhus EM-silver. Hon sätter upp ett världsrekordtempo med hjälp av en hare. Och 13850 i Globen står upp och försöker skrika fram henne. Och
det jag tycker är viktigt att poängtera här också. Man tycker att liksom, någon kan tycka att det var lite väl mycket hype, är ju att hon var ju superung ju. Alltså. Alltså man bara ser, om hon hade fått problemet, jag tror det är våren 97, så halkar hon på en träning och bryter liksom en handled och så. Och därifrån börjar hon komma. Alltså, hon får aldrig riktigt igång. Så när hon kommer från skador efter det då. Och förmodligen med hennes sjukdom också spelar in i att hon läker inte lika bra när hon skadar sig. Liksom, men när man ser utvecklingen de här två åren, man tänker att hon hade fått fortsätta och se, så är det inte alls orimt att se att hon hade faktiskt kunnat bli en medaljör. Mm. På ett stort mästerskap längre fram. Att om du är så långt framme när du är 19-20 år, så när du är 25 och du kan fortsätta samma, så hade det ju kunnat bli hur bra som helst.
Ja, precis,
hon har en medelstanslöpare har egentligen sin topp när de är runt 30. Liksom, som jag säger, vet vad? Det är, i varje fall sena 20.
Det
är väldigt få som toppar när de är liksom tidiga 20. På dem.
Ja, tråkigt med Sara, men väldigt tydligt hur, när man tittar på krönikan och när man själv minns och när man pratar med andra och så där. Bengt Westberg frågade också, vad minns du bäst? Och då var ju Sara Wedlund direkt liksom. Att det satte så här otroligt tydligt ett starkt avtryck hos svensken.
Ja. Kan ju säga det att hon avled fridfullt, bara 45 år gammal, i föräldrahemmet i Vällingby i somras, 11 juni sommar 2021. Då lämnade hon jordelivet, men hon kommer ju förstås aldrig lämna våra minnen där hon finns fint och noggrant arkiverad någonstans långt bak. Mm. Och det är för sina insatser i den kvalmiga Göteborgs sommarkvällen 95.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.